Nu ni, alla NHL-kompisar där ute, vi är tillbaka. Jag har återigen Salma Tuffe Borin från Hockey Sverige och Jonta Lindqvist från Viaplay med uppdraget här att kasta lite ljus på NHL-världen igen. Vi börjar ju faktiskt närma oss sluttampen på grundserien. Det är 14-15 matcher kvar när vi sitter och spelar in det här, och man kan väl säga som så, uff, att det är mycket av det slutspelsracet känns väl mer eller mindre avgjort nu. Även om det är någon enstaka wildcard-plats kvar att slåss om.
Ja, men jag tycker nu, som när vi spelar in det här, så Washington har gått upp på wildcard-plats. Så här. Det lever ju lite grann i alla fall, men man märker ju liksom att fler och fler lag faller ur. Jag såg någon siffra här, bara här om kvällen, på att ja, men typ Pittsburgh har till exempel 3% chans att ta sitt slutspel. Så man märker att matematiken fäller ju sina offer här. Och det är lite tidigt kanske. Det hade varit roligt om det hade varit lite fler lag som fortfarande hade en skridsko med i racet.
Nu vet jag inte om du har uppdaterat dig om tabellen här, Jonta, under tisdags förmiddag. Men ser du idag, när vi sitter och spelar in 19 mars, något uppenbart lag som kommer falla ifrån slutspelsplatserna?
Ja, när vi sitter och spelar in här och nu så är ju Detroit inte på slutspelsplats, men det är väl det lag som fascinerar mest, som har legat här mest hela säsongen och håller på och schabbla bort det kanske. Så att, får jag svara dem när de är en poäng ifrån slutspelsplats?
Nej, egentligen inte, eftersom att de innehar ju inte den där positionen.
Nej. Grejen är att det kommer inte så mycket bakifrån som känns hotande. Men Nashville, jag vet inte, de har ju gått, varit glödheta. Känns som att de inte kunna hålla i det formmässigt här sista 15 matcherna. Eller 14 matcherna som de har kvar. Men nej, det är ju ingen
som kommer ikapp. Vad tänker vi om Philadelphia då? Just nu på 76 poäng. Det är några lag som jagar där bakom ändå. Islanders har fått, nu förlorar de i för sig senast, men de är bara i detta nu 3 poäng ifrån.
Ja, det är väl det rimligaste laget faktiskt. Eller det är så här, Washington är ju rimligaste. Jag tror egentligen inte att Washington inte grejer. De ligger på den sista wildcard-platsen nu. Detroit kan vakna till liv. Islanders 2 poäng bakom. Ja, så egentligen Washington, eller Washington är ju det uppenbara svaret, men annars är det väl Philadelphia. Och då av samma skäl som vi pratade om. Buffalo har ju sprattlat till lite grann här. Tveksamt om det räcker. Pittsburgh har den här teoretiska chansen vi pratar om. Men ja, det är väl i öster ska hända då.
All right. Men gubbar, ni har ju fått varsin uppgift här att ta ut de 5 bästa svenskarna i NHL 23-24. Men innan det, och lyssnarfrågor, vi kommer ta upp något fler lyssnarfrågor den här gången än vad vi vanligtvis brukar göra, så är det dags för veckans födelsedagsbarn, eller dagens födelsedagsbarn. Och jag kan avslöja som så att det är en finsk spelare, och han har gjort över 1000 NHL-matcher. Det är 8 stycken blågula spelare som har lyckats med den bedriften.
Blåvita.
Ja, så är jag blågula.
Mm.
My bad.
Det är okej. Okay. Jag förstod. Men vi ska vara tydliga mot lyssnarna. Ja. Rätt ska vara rätt. Och vi drar till direkt med att det är Teppo Nominen.
Nej. Uffe?
Jag tror jag behöver lite mer kött på benen faktiskt.
Okay. Det behövde jag också. Han tog chansning.
Han spelar fortfarande.
Oj.
1000 matcher, finne, spelar fortfarande. Men spelar han i NHL?
Nej.
Bra, Uffe. Mycket bra fråga.
När jag kikar till den här åttan då, av finska spelare som har klivit över 1000 markeringen, så är han 7:a på den. 1:a är som vi alla vet Teemu Selänne. Jonta klämde dit 2:an, Teppo Nominen.
Men vilka kan vara där? Bröderna Koivu är ju där bara 2. Men ingen av dem spelar ju.
Har han vunnit Stanley Cup?
Valtteri Filppula är det.
Ja.
Bra.
Fan, var det dit jag ville komma. Mm. Just det, han är typ, fyller han 40 alltså?
Ja, han fyller 40 i dag när vi släpper poddavsnittet. Och han är i Genève just nu. Vann ju NL-titeln där i fjol och är en av deras bästa spelare alltjämt. Har ju
och CHL i år. Jag var ju där
just
på finalen.
Just det.
Så det kanske var rimligt att jag ändå tog den. Jag hade den ju närmare på näthinnan än dig och för.
Ja. Nu förstår jag att ni inte kanske kommer trycka in honom på en topp 5-lista över de bästa finska NHL-spelarna genom tiderna. Men hur högt håller ni honom? Jag läser bara upp statistikrader här. 530 poäng på 1056 matcher och Stanley Cup bland annat. Och sen har han ju vunnit på landslagsnivå också. Men om vi bara fokuserar på vad han uträttade borta i Nordamerika. Vad säger du då, Jonta?
Men han känns... jag tänker spontant på Frans Nilsson. De påminner, inte bara för att båda spelade i Detroit och i Islanders också. Men den här nivån av liksom bra centrar med lite händer som inte är stjärnor. För mig är Filppula lite också ett exempel på Detroit, den gamla Detroit-eran där de på något sätt fick ut, jag tror de fick ut maximalt av honom. De kunde få lite offensiv produktion, de lärde honom att bli en bra ansvarsfull tvåvägsspelare. Så det är väl de spontana tankar jag har. Men han är ju en nivå under de bästa finska spelarna som har varit i diskussionen om att vara bäst på sin position. Det var ju aldrig fel på det.
Är det en bild du delar upp
för? Jag skulle bara säga det att ändå det som är så imponerande, framförallt att han fortfarande spelar nu och fyller 40 år, bara det är ju otroligt häftigt. Men alltså att en sån spelare som ändå är så här lite middle of the pack kan komma upp i 1000 matcher, det är ju alltså det är otroligt imponerande skulle jag säga. Och det är klart han, jag tror att han hade väl runt 60-70 poäng som bäst när han verkligen var på sin peak, men samtidigt det som framförallt sticker ut med honom tycker jag är att han har hållit liksom en jämn nivå på något sätt. Det är klart att han toppar och dalar, men ändå kunna hålla sig kvar i NHL så länge som han gjorde och få ihop så många matcher. Alltså det är ju inte, det är inte jättemånga spelare trots allt som har den så här mentala styrkan skulle jag påstå för att hanka sig kvar så länge som han gjorde. Jag menar, är man stjärna så ja, då brukar det ju gå bättre för då har man mer talang att luta sig mot. Men en sån här kille får ju antagligen jobba häcken av sig för att liksom hålla den nivån att han kan komma upp i 1000 matcher. Så det, jag tycker det är viktigt att på något vis nämna det i sammanhanget för det, de här middle of the pack-spelarna, ja, kom man upp i 700-800 matcher, det är bra, men liksom att han tog sig ända till 1000 matchersgränsen, det är fasen en stor fjäder i hatten.
Nu ska vi se, ni kanske rättar mig här eller någon av lyssnarna, men jag vill säga att han är historisk också som den enda spelaren i världen att vinna OS och VM-guld samma år som kapten. Han hade ju sett i Peking och även i Tammerfors i hemma-VM. Jag kan inte komma på någon annan spelare i alla fall som har lyckats med det.
Som, alltså som kapten.
Exakt.
Jag tänkte, jag menar, Jörgen Jönsson, men han kanske inte var kapten,
nej,
2006 va? På OS.
Nej, där hade vi
Sundin. Ja, såklart. Ja.
Ja. Och sen hade vi i VM var det ju... vem var kapten i 2006-laget? Det var ju många Detroit-spelare som kom över då. Var Lidas? Nej, Lidas var inte med.
Jörgen kan väl vara kapten. Lidas var med. Zäta och Kron var med.
Ja, men det var ju en del.
Filppula är väl den enda finska spelaren i Triple Gold Club också, va?
Ja, det borde ju ni veta eftersom att ni har quizat på det.
Det kan jag meddela, för jag har faktiskt upp hans Elite Prospect-sida. Och jag kan bekräfta att han är Triple Gold. Men om han är den enda i för sig, kan man få upp det här? Vilka som är med?
Nej, jag fick upp det nu. Han är den enda finska spelaren. Faktiskt. Och, ja, det är väl ganska rimligt. Det var väl första OS-guldet.
Ska vi dra till med att han förmodligen, om vi nu är inne på förmodligen spåret, är den enda spelaren som vunnit VM, OS, Stanley Cup, Schweiziska ligan och Champions Hockey League.
Gratulerar. Jag tror inte vi ska ta den researchen live i den här podden. Nej. Det kommer bli en lång podd i så fall.
Nej,
med mycket tystnad.
Han lär vara en av få i alla fall. Det är välkommet ifall man kommer på någon annan, någon av lyssnarna.
Men vänta här nu, var det inte Kenny Jönsson som var kapten 06? För Sverige nu såklart då. Men det hoppas jag att ni fattar.
För Finland.
Ja, exakt. Ja, men Jögga var... jag vill inte säga att Jögga var ass... det mästerskapet.
Är du Jögga med honom?
Absolut Jögga med honom.
Jo, du har faktiskt rätt, Adam. Jag fick upp Kenny Jönssons Elite Prospect-sidan. Han var Capitano på VM 2006.
Alltså vilken vår han hade då. Han var ju en av OS bästa backar. Och sen att få lyfta VM-bokalen också som kapten. Det är häftig vår för Kenny.
Men Jögga hade ett av.
Ja. Ja, i och för sig. Jörgen Jönsson är väldigt mycket Jörgen bara.
Men, ja, jag kände inte det.
Ja, men sen jag träffade honom i Davos och spelade in podd med honom för Hockeybulls podcast. Efter det så är det jag och Jögga. Vi håller ihop.
Kan ni gissa vem som hade det andra året? Om vi ska ligga kvar och harva på.
Ja, position först och främst.
Back.
Vi hade ju Kronvall då.
50 år gammal idag.
Vad var han då? 73 eller 74?
Ja, det är rätt.
Blir han ju. Vad hade vi då? Ronny Sundin var ju med, men han är ju äldre, va?
Ja, han är 70. Det var inte Ronny Sundin. Bra, just det.
Född 74. Det känns inte som det är så många. Det är typ...
Fler ledtrådar.
Han är inte född 74, han är född 73.
Jaha, okej. Okay. Magnus Johansson.
Ja, Uffe. Det var starkt.
Ska vi gissa att Uffe tog fram Elite Prospect-sidan där? Eftersom att han avslöjade att han googlade.
Jag hann inte det faktiskt. Men jag gjorde lite research på Magnus Johansson häromdagen. För jag skulle vara lite sugen på att använda honom till Pakduku som jag spelar varje dag. Jag har faktiskt inte haft chansen att plocka in honom där. Han spelar för Chicago, Florida, NHL. Jag har inte fått till en sån kombo än.
All right. Nu till det stora ämnet i dagens podd. Det kommer vara...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ska vi säga guldpucken fokus här i NHL Puls. Expressen delar ut det priset tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet efter varje säsong. Och det går ju till den bästa svenska hockeyspelaren. Och det är det vi ska prata om just nu. För Uffe och Jonta har tagit fram varsin topp 5-lista över de bästa blågula spelarna i NHL 23-24. Och vi kommer göra som så att vi avslöjar en position efter varann. Så vi börjar med Jontas femte plats, går över till Uffes femte och sen jobbar vi oss ner till första positionen då. Och Jonta, då får ju du äran då att berätta vem du har klämt in på nummer 5.
Ska jag också ha ett resonemang här?
Ja.
Ja. Och det här ska du säga, det är här och nu. För att jag tror inte att den här spelaren kommer att vara kvar på grund av en skada. Men jag har Joel Eriksson Ek. Och jag kan avslöja här och nu att jag brottades mellan honom och Filip Forsberg som inte kom in på min topp 5. Som båda har jättefina säsonger. Filip har ju varit grym för Nashville. Anledningen till att jag går med Joel här när jag ställer de två mot varandra är väl egentligen bara att Joel är ju... Han gör ju så mycket. Och det känns som även i ett Minnesota som har varit upp och ner haft tungt så han hade fått fina resultat. Så att jag är sjukt imponerad av honom som spelar och allt han bidrar med, men det sved också att inte få in Filip, för han har varit riktigt bra.
Ni får inte avslöja allt för många bubblor också. Jag tänker att vi kan ta det i slutet av den här diskussionen när vi har klivit ner hela vägen till första platsen. Men du sa att du inte hade Filip Forsberg med på topp 5. Har du det, Uffe?
Ja, han är min nummer 5.
Snyggt.
Så jag har ju motsatt, jag brottades mellan Filip Forsberg och Joel Eriksson Ek. Valde Foppa istället faktiskt efter många om och men. Och Jonathan har många bra poänger där, men jag tycker att, liksom, att Nashville har tagit sig till den här positionen att de faktiskt lite grann skräller sig in i slutspel. Jag vill rikta lampan mot just Filip Forsberg som den största orsaken, för att för det första, äntligen frisk. Han har inte spelat 82 matcher sedan säsongen 2016-17. Jag tror inte ens han har spelat 70 matcher under en grundserie sedan dess. Så att han har fått vara frisk, att han har fått kontinuitet i den här otroligt fina kedjan med Gustav Nyqvist och Ryan O'Reilly betytt jättemycket för Nashville under den här, vad ska man kalla det, retoolen då. Den här ombyggnationen som de har påbörjat lite grann. Och jag tycker ju att Filip på något vis har gått i bräschen för Nashville. Klart han toppar den interna poängligan på väg mot över 40 mål. Kanske till och med 85-90 poäng där någonstans. Så att det kan ju verkligen bli en hans... Jag skulle väl säga kanske att det här kommer att bli hans bästa säsong, grundserie i alla fall, hittills i karriären. Och all heder till vad Joel Eriksson Ek har gjort, mer komplett spelare kanske än Filip, men jag tycker att den spetsen som Filip Forsberg står för sticker ut i det här avseendet.
Vi har ju pratat i flera säsonger om att Joel Eriksson Ek är en av de mest underskattade svenskarna där borta, att folk här hemma fattar inte hur bra han är. Vi har fått en del frågor om Eriksson Ek den här säsongen också från våra lyssnare. Om det är som så att Eriksson Ek är en av de största doldisarna i hela NHL, alltså om vi tar samtliga nationer. Var står du i den frågan, Jonta?
Ja, jag tycker alltid att den här underskattade diskussionen är väldigt marig. För det går ju så fort att sluta vara det. Alltså, det känns som att Alexander Barkov var en av de mest underskattade spelare 5 år i rad. Jag vet liksom inte om man kan vara det. Men det jag kan säga så här är att jag upplever att han fått större erkännande i Nordamerika än i Sverige. Och det är ju såklart för att de ser honom där. I Minnesota är han extremt uppskattad. Och jag tror inte att någon skulle säga att han är deras kanske bästa spelare. För du har alltid Kaprizov där. Men i vissa avseenden är han deras viktigaste. Alltså om du pratar en slutspelserie så kan det nog kosta lika mycket för Minnesota att tappa Kaprizov som att tappa Joel, snudd på i alla fall. Så att jag skulle nog vilja säga att han är deras näst bästa spelare. Och han får i Minnesota, så får han nog den credden.
Jag är nyfiken på vilka andra 4 namn du har just nu, men jag tänker att du måste få motivera ytterligare varför du inte tar med Filip Forsberg, för jag tycker att Uffe har flera vettiga argument, och ska jag lägga till några på den listan så jag kikar bara på speltid. Han loggar 19 minuter per match som forward, 35 mål, det är endast William Nylander som har fler av svenskar den här säsongen, och just eftersom att det är kanske hans karriärs bästa säsong, vad mer hade han behövt göra, Jonta, för att det var på din topp 5?
Nej, men det handlar väl egentligen om att jag tror så här att i min värld så finns det, beroende på position, så har du vissa saker gratis. Om vi då pratar om en center eller en back eller en ytterforward, är ju den minst värdefulla positionen. Och det jag menar med att i slutändan kanske jag landar med att Joel och Filip har jämförbara säsonger sett till vad de gör. Filip är inte en av NHL:s bästa ytterforwards, men han är i utkanten av den diskussionen. Joel är inte en av NHL:s bästa centra, men kanske en av de bästa tvåvägscentrarna. Och i den slutändan så landade jag, eftersom jag ställde de här två mot varandra, att han var där. Jag har ju tänkt mycket, som du kommer att höra, att jag har tänkt de här spelarna relativt sett till resten av ligan. Och vi kommer att komma till 4 namn nu som alla är i utkanten av diskussionen av att vara bäst på sin position. Ingen är kanske topp 3, men kanske topp 5. Någon av dem kanske är topp 3, men...
Ja, men rimlig motivering. Då tycker jag att Uffe ska få presentera sitt 4:e namn, alltså den spelare som hamnar precis utanför pallen.
Ja, där har jag satt Rasmus Dahlin. Inte lika produktiv säsong som i fjol, men fortfarande tycker jag att han tar steg i ett, den här säsongen blekare Buffalo än vad som var. Än vad de var i fjol. Nu har de ju visserligen sprattlat till lite här på slutet och fått lite fart på grejerna, men det känns som det är lite för sent. Men Dahlin trots allt får ju bära otroligt tunga minuter, snittar ju på 26 minuter per match och är ju liksom, jag tror han bland de 5 i ligan som har mest speltid i snitt. Så här,
jag bryter in lite snabbt där bara.
Ja.
Han är tvåa.
Okej. Är det bara Drew Doughty som har mer, eller?
Ja, okej. Och så klev du dit direkt. Jag tänkte ställa den frågan till er. Vem har mer istid? Det är Drew Doughty på 25.49. 8 sekunder mer än Rasmus Dahlin.
Oj.
Nej. Så att Rasmus är i toppen av den istidsligan.
Nej, men jag såg ett så här skönt klipp häromdagen som jag ville berätta lite om det. Man får se Tage Thompson och Bowen Byram sitta och snacka på båset. Och de säger så här, bara, fasen Dalin, han är inte ens, typ spelar 30 minuter, han är inte ens andfådd. Och så berättar Thompson om något så här test på försäsongen de gör och alla andra typ bryter ihop för att det är så jobbigt. Något så här, ni vet, som man kör på cykel, liknande, ja, Winnegate eller vad de kallas. Och ja, då säger Thompson något i stil med, han bara kliver av cykeln och går omkring och pratar och andra ligger på golvet och typ vill kräkas. Så, ja. Det säger väl någonting om Dalin också. Han är superseriös och ja, vi får se.
Det kanske man inte snackar så mycket om, just den fysiska aspekten av Rasmus Dahlin. Visst att alltså, det man ser ute på isen, att han kan liksom ta emot tacklar och dela ut och så vidare, och att han kan vara grinig emellanåt, men just hans fysvärden och hur han presterar i gymmet gentemot andra i Buffalo, det har inte jag hört speciellt mycket om. Jag kan ha missat det också, men...
Nej, men jag har inte träffat Rasmus på ganska länge, men vad jag har förstått så har han har ju växt ganska mycket, framförallt på bredden kanske. För man minns ju honom liksom när han kom fram i Frölunda som junior, och då var han ju en pojke. Då såg han ju ut som en pojke i kroppen, men av vad man har förstått så har han ju växt även på längden liksom. Så jag tror att han blir mer och mer av ett fysmonster. Och det kommer ju att krävas såklart när man har en sån roll. Och, jag menar, vi pratade lite om det förra gången. Nu när Kyle Okposo är tradad så är det väl inte helt omöjligt. Eller, det mesta talar för att de kommer utse honom till ny kapten. Ja, inte nu, men inför nästa säsong är väl en vettig gissning.
Jonta, jag magkänsla här bara. Jag tror inte att du har Rasmus Dahlin med på listan.
Varför inte?
Nej, jag vet inte. Jag tänkte att du skulle komma med ett skrällval här på nummer 4.
Nej, jag tror nog att Joel var mitt skrällval. För Filip hade nog varit uppenbarare. Jag har Rasmus Dahlin här också. För mig är... Men nu har jag sagt så mycket liksom, speltiden har. Han toppar Buffalo i poäng totalt sett. Han har bra underliggande siffror relativt sett till laget som helhet. För mig är det här... Pratar du en bredare generell term så är det Rasmus och Elias Pettersson som gör om titeln bästa svenska spelare totalt sett. Även om vi vet att det här från säsong till säsong så kan det där variera. Men Rasmus är, han har tagit klivet nu. Han är en världsstjärna. Jag vet inte vad jag ska tillägga här. Men han hade Buffalo som lag varit bättre och de andra slutspel hade vi kanske båda haft Rasmus som etta.
Okej.
Okay. Det ska ju som att vi kanske påverkas av det också.
Ja, absolut. Vettigt resonemang. Hur tänker vi kring bronsplatsen, Jonta, då?
Ja, här blev det svårt. För att egentligen är det bara... Jag drog en tombola på topp 3. Jag tycker att det är så extremt jämnt. Men jag har Elias Pettersson på min tredje plats. En spelare som, för att gå tillbaka till resonemang, han rör sig utkanten av bäst på sin position, och det är ju den viktigaste positionen tycker jag. Det finns ingen som tycker att Elias Pettersson är världens bästa center, men han skulle kunna vara en topp 5 center. Och det är en väldigt, väldigt stor bedrift. Vi vet vad han gör offensivt, han växer i tvåvägsspelet. Underliggande siffror kanske inte jättebra, men det är inte en Vancouver-grej att ha det tydligen. Så att, nej, det blev Elias där för mig.
Mm-hmm. Okej. Okay. Något förvånad över det. Jag trodde han skulle vara ett eller två. Vad säger du, Uffe? Vem tar tredjeplatsen?
Jag landar in Viktor Hedman på tredjeplatsen. Har ju fått ett poängmässigt lyft jämfört med fjolåret. Det är klart mycket mer powerplay-tid nu när Sergejev har varit borta. Och framförallt när Sergejev inte har levererat. Men jag tycker ändå också att... Viktor har tagit ett otroligt stort ansvar i ett Tampa som, vi har varit inne på det så många gånger, men de har tappat den här bredden de hade liksom både på forwards och backsidan, så att han har ju fått bära ett tyngre lass, och omgivningen har ju varit, får man säga, betydligt sämre än vad som har varit fallet tidigare. Nu är det klart, nu går de ju till slutspel av allt att döma, så att det blir intressant att följa dem där, men känslan är väl att Tampas fönster håller på att stängas lite grann här. Så det blir intressant att se vad som händer under sommaren. Alltså, Julian Breesbo, han är inte så sentimental av sig, så att man undrar liksom hur det blir med Stamkos. Det rimliga vore ju att de förlänger hans kontrakt till en lägre cap hit än vad han har nu. Men jag menar, om de inte skulle göra det, hur skulle det påverka Victor i så fall? För han och Stamkos verkar vara otroligt tajta. Och Victor har ju bara ett år till kvar på sitt kontrakt innan det ska omförhandlas. Så det känns lite att Tampa står just nu i någon slags, vid något slags vägskäl här.
Du nämnde ju Sergachevs skada. Jag tänkte, vi har pratat ganska mycket om Tampa och vad de eventuellt behöver göra till sommaren, så vi kan låta just det ämnet ligga och skvalpa mer längre fram kanske. Men Sergachev blev ju skadad i december och kikade bara på en statistikroll från Hedman här. 32 assist, 39 poäng sedan dess. Endast en back har gjort fler i hela NHL. Sen vet jag, Jonta, det är ju en del som snackar om att han har ganska svaga underliggande siffror rent defensivt. Hur mycket tror du att folk kommer kika på det när det kommer till Norris-diskussionen här längre fram när man ska börja rösta?
En del faktiskt. Det är ju också ett Tampa-fenomen som lag, att de är ju inte ett speldrivande lag och inte ens toppspelarna, Hedman, Kutjerov får vi säga, och Point då, har väl kanske enorma siffror så sett, utan de lever mycket på sin spets. Powerplayet är ju exceptionellt bra, där är ju Victor en stor del, så det ska jag få cred för. Men jag tror absolut att det kan väga in. Jag tror inte att han är en Norris-finalist den här säsongen, och jag kan väl avslöja att jag inte har med honom. Jag håller Rasmus högre den här säsongen. Även om jag tycker att Victor gör en enorm säsong som av alla anledningar som Uffe var inne på har tagit jätteansvar. De är ju egentligen ett lag som har typ så här han och sen typ i nuläget, ja, de spelar stor del av säsongen med liksom så här fem femte backar och Victor. Och det han gör offensivt är ju enormt imponerande. Och man ska inte underskatta det han gör i powerplay. Det kan se enkelt ut, men det är få som kan göra det så effektivt. Men jag tycker ändå att Rasmus har klivit förbi. Rasmus Dahlin är den bästa svenska backen just nu.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Värt att lyfta fram också att Hedman klev förbi Vincent Le Cavalier i antal spelade matcher för Tampa här någon vecka sedan. Eller om det var förra veckan. Tiden går snabbt, Jonta. Ja, jag gjorde debut 2009. Det är 15 år sedan. Jag minns fortfarande draften när han gick två där efter Tavares. Läskigt nu när man kliver över 30-strecket här snart, personligen själv också.
Är det någon som känns cirkelsåg i bakgrunden nu?
Ja, det är väl Uffe redo att såga ditt val att inte ta med Hedman.
Nej, det kan han få göra.
Jag är mest nyfiken på vem Jonta har härnäst.
Ja, det kan jag meddela. Att jag på andra plats har Jakob Markström. Nu kan det här ha ändrats sen jag kollade där, för det är typ 2 år sedan. Men då var han 4 i NHL. I goals save above expected, 0,7 procentenhet efter Bobrovski, så i princip topp 3. Liksom redan spelar 40 plus matcher i ett kaotiskt lag. Att liksom prestera det här spelet efter ett tungt fjolår med allt som har hänt. För mig är det enorm mental styrka att göra det, och såklart man har trade-rykten och sånt där. Och han är också en spelare som skulle kunna vara en Vezina-finalist, så då börjar vi närma oss där att vara bland de bästa på sin position, som är väldigt relevant för mig. Så att jag känner mig trygg med Jakob Markström som tvåa.
Okej, jag trodde han skulle hamna femma, fyra där någonstans. Uffe, har du honom så högt upp som Jonte har?
Nej, han var faktiskt en av de där som hamnade precis utanför. Det var väl han, Joel Eriksson Ek och Gustav Forsling som jag hade mest problem med. För jag vet inte om de är alla tre, men vi fick ju bara fem. Så, alltså, Markström har ju verkligen studsat tillbaka på ett imponerande sätt. Men nu går han skadad, ryktas det om, och det verkar inte som att han kommer att spela jättemycket mer den här säsongen. Så att det, jag hade lite svårt att övertala mig själv och ta med honom faktiskt.
Okej, då får du avsöja vad du har härnäst.
Jag har Elias Pettersson som tvåa. Börjar ju säsongen helt fenomenalt bra. Har vi kanske haft några mindre... vad ska man säga? Jag menar, Vancouver har gått som tåget. Men poängmässigt sett så har Elias varit lite upp och ner sådär. Men överlag så känns det ju som att han har en precis lika stark säsong som i fjol. Att han är en del av den här framgångsfaktorn för Vancouver. Det man kan säga jämfört med i fjol är väl att det är fler som är med på tåget och drar laget framåt. Då var det ju också så att men framförallt egentligen Thatcher Demko var skadad, och det är kanske den största skillnaden för Canucks i år att han faktiskt spelar. Men Elias är ju någonstans den här spelaren du alltid kan lita på, att han kommer att leverera i liksom någon utsträckning. Nu, jag vet inte exakt, det var några dagar sedan jag kollade nu, men det verkar inte som att han trendar mot 100 poäng den här gången. Om han inte sätter gasen i botten här sista 10-15 matcherna. Men det är fortfarande Sveriges bästa center skulle jag säga. En toppspelare i ligan. Jag menar, Jonta var inne på det tidigare, att han är väl kanske inte liksom bland de allra bästa centrarna i ligan, men en säsong när allt stämmer så skulle han ju kunna vara kanske en Hart Trophy-kandidat rent av.
Och då är det bara guldmedaljen kvar att dela ut, och jag kan tänka mig att det är Robban Hägg på båda sedlarna, va?
Absolut. Han spelar några NHL-matcher den här säsongen.
Ja, det tror jag han har. Han var uppkallad i alla fall.
Ja, okej. Okay. Nu har de ju Gustav Lindström och William Lagesson framför Robert Hägg i Anaheim.
Mm.
Jag kan avslöja så mycket som så att han har fem mäktiga matcher den här säsongen. 0 poäng och minus 4. Så han är väl inte högst upp på era listor, utan det är väl en viss William Nylander.
Stämmer.
Ja. Det är klart att det är William. Nu är det klart att han inte har varit lika glödhet som i höstas senaste tiden här. Toronto-supportrar hoppas, jag tror också många tror, att han bara har en liten dipp nu och sen varvar han upp igen i slutspel som han brukar göra. Men alltså, summa summarum, det är, för mig är inte William Nylander en av de tre bästa svenska spelarna, men den här säsongen har han liksom, det har varit hans med marginal bästa i karriären. Han hade en liten räcka av tid där i höstas där man tänkte att okej, är det här liksom den bästa spelaren i ligan just nu? När han var så dominant och gjorde vad han ville. Och det vet jag inte om man kan säga om någon annan svensk den här säsongen. Så i slutändan så blir det så för mig att det måste vara Nylander.
Ja, jag kan bara fylla i. Och vi fick ju se det egentligen från första parkett här i Stockholm när det var NHL Global Series. Någonstans där händer ju någonting, tycker jag. Liksom man såg att William gick från att vara en stjärna till i princip att bli en superstjärna. För jag menar, han bar Toronto under ett tag där innan ska man säga så här, innan det verkligen lossnade för Matthews. För han var lite fram och tillbaka. Marner också var fram och tillbaka. Men William tycker jag bar Toronto lite grann när det var lite skakigt kring laget och kring liksom var de stod någonstans. Så han, jag ska inte säga att han räddade deras säsong, men han var definitivt deras MVP i första halvan av säsongen, och den som såg till att hålla det flytande lite grann när det var ganska skakigt på vissa positioner. Nu har de ju faktiskt fått ihop det ganska bra, måste jag säga ändå, jämfört med hur det såg ut på första halvan. Jag såg lite siffror, de har ju stabiliserat försvarsspelet, och då har ju en målvaktsspelet som var lite ifrågasatt tidigare blivit bättre också. Ilja Samsonov, man trodde ju nästan att hans karriär var över där i NHL, men har ju studsat tillbaka fint, och nu är Joseph Woll frisk också. Så att Toronto nämns ju inte som en riktig Stanley Cup-utmanare. Det kanske inte är rimligt att ställa det kravet på den här truppen heller, men de rör sig ändå i utkanten där någonstans och ser stabila ut. Och William Nylander har ju haft en tendens tidigare att kliva fram i slutspel, så att jag tror att han blir deras joker när de kliver in i första rundan. Sen om det blir mot Boston eller Florida spelar inte så stor roll. Det blir väl lika svårt för dem att göra det i alla fall.
Med tanke på hur betydelsefull Nylander har varit under den här säsongen och att han har axlat andra roller i laget än vad han tidigare haft. Jonta, hur tror du Trey Living och ledningen i Toronto tänker kring en viss Mitchell Marner då i sommar? Han har ju kontrakt i 2025. Det har ju varit en del trade-rykten runt hans namn ändå. Och med tanke på att Nylanders lönetaksträff kommer bli betydligt större efter sommaren och 8 år framåt. Tror du att man överväger att trada honom för att få in andra spelare, kanske framförallt till backsidan då?
Ja, alltså jag tror att finns det en trade för Trey Living att göra, eller liksom där du får Marner mot en legitim toppback, då gör man nog den. Men jag tror inte att det finns ett lag som har en sån back som skulle släppa honom mot Marner.
Och sen Owen har vi också Power.
Vad sa du?
Owen Power och så kanske någonting däremellan.
Jag ska bara kolla här också, för Marner har väl, jag vill bara dubbelkolla innan jag säger det. Han har ju också fullständigt trade-skydd, så att han ska gå med på det också. Det kommer han inte göra. Så att nej, jag skjuter ner den. Jag tror inte att Marner skulle gå med på tradas, även om han har bestämt sig för att lämna efter kontraktet. Tror jag ändå att han vill liksom ta den här chansen att vinna med i sin hemstad.
Mm. Jag tänkte säga det också, bara angående Nylander, och det var även ganska väl dokumenterat i det här fallet, eller i det här skedet, att innan de signade Nylander, alltså att det fanns en tid när de faktiskt gjorde sin due diligence och kollade om det fanns en möjlighet att trada Nylander mot en toppback, vilket det inte fanns. Så det är egentligen, visst, de kan ju göra sin hemläxa där såklart, och det vore egentligen tjänstefel om Brad Trey Living inte gjorde det och kollade marknaden. Men jag tror, precis som Jonta säger, att de absoluta toppbackarna som finns i NHL här och nu, de är ju inte till salu på något sätt. Och det är väl, ja, Owen Power tycker jag är ett bra exempel, för där tycker jag det blir intressant att se hur Buffalo gör med honom på sikt, i och med att de har Dahlin och även nu Bowen Byram och alla tre leftare. Där kan det nog hända någonting inom något år, inte nu men inom några år, för att det är kanske tre backar som ska vara nummer ett i sina lag, och det säger sig självt att den istiden räcker inte åt till alla riktigt.
Men just nu då, William Nylander i pole position för att ta hem guldpucken 2024, men vad tror ni då, om ni får ta fram kikarsiktet, för juryn tar ju också i beaktning vad spelarna gör i slutspelet, och då försvinner ju troligtvis en kille som Rasmus Dahlin från den här debatten. Vilka tror ni kommer kunna avsluta säsongen på ett starkt sätt och kanske stärka sitt case för att ta hem det prestigefyllda priset?
Ja, om jag börjar med mig själv, så sa jag i början att jag var ju väldigt mycket här och nu, så att,
jag tror du skulle börja argumentera för att du ska ta hem det priset. Om jag börjar med mig själv.
Nej, men jag har ju två killar som kanske kommer att falla bort från den här listan, för att det är så tajt att fem eller absolut 10 matchers frånvaro, det kan göra skillnaden. Men av de vi pratar om, så tror jag typ ändå att Nylander har bäst chans. Alltså, jag vet inte om jag tror att Vancouver har is att gå långt i år. Tampa, nej, om vi ska prata där. Så ja, och Nylander har ju bra historik att prestera i slutspel. Sen ska vi väl också säga att juryn kan ju också ta i beaktning vad som händer i ett världsmästerskap.
Och så är det.
Där finns det ju såklart en möjlighet att återigen se Nylander då, eftersom att han är den som har mest historik av att åka på VM och känns som den givaste. Men om vi då tar Rasmus Dahlin, om han bestämmer sig för att åka och liksom leder Tre Kronor till ett VM-guld som bästa spelare, då är ju plötsligt han uppe och är en väldigt värdig kandidat också. Så det finns ju den adderade faktorn.
Jag tänker bara på slutspel. Den här kanske är en liten reach, men säg att Florida vinner Stanley Cup och att Gustav Forsling fortsätter spela som han har gjort. Och jag tycker framförallt här sista månaden att han har bara blivit bättre och bättre egentligen. Kan han vara en potentiell utmanare, eller är det liksom hans produktion för skral för att han ska nämnas i ett sånt sammanhang? Jag vill bara
Nej, men det är bra. Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Att, och då framförallt tror jag, om vi ser att Nylander och Pettersson brakar ut i första rundan och inte åker på VM, och Gustav Forsling är den spelaren är, vilket är en av världens bästa defensiva backar, den typen av spelare som får uppmärksamhet i slutspel och mästerskap, för det är då man verkligen uppskattar dem. Det är inte alls omöjligt faktiskt.
Nej. Bra, jag behöver inte programleda det här, för jag tänkte faktiskt precis fråga om Gustav Forsling när Uffe tog över. Men då ställer jag den här istället. Jag tyckte det lät på Uffe som att han funderade på Forsling länge, Joel Eriksson Ek, och vem var den tredje?
Markström.
Hade ni någon tanke på att kasta in Mika Zibanejad, Lucas Raymond, Jesper Bratt, William Karlsson i den här diskussionen kanske?
Nej, alltså som jag sa, jag var ju tvungen att peta Viktor och Filip och då Forsling. Med de tre. Alltså jag kommer tillbaka till den här grejen. Liksom, om du är i närheten av att bland det bästa på du gör, som du var inne på Adam, med liksom, Viktors produktion är ju väldigt i topp i ligan för en back, och han får ju spela första boxplay och sådana saker. Jag känner mig lite taskig som inte tog med honom nu faktiskt. Men det finns liksom Forsling bland de bästa på han gör. Jag vet inte vem det ska vara. Mika kanske. Och Mika är så här. Där har du ju den spelaren som har potentialen, tror jag. Och också spelar ett lag som skulle kunna gå långt i ett slutspel. Och han spelar en roll där han skulle kunna synas ännu mer. Nu har de fått in Wemberg som Lavillett verkar lita på i defensiva situationer. Så att Mika behöver inte ta lika tungt last defensivt. Kanske kan höja produktionen lite. Så Mika är väl den som skulle kunna brottas in här, om jag ska säga någon.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, men då, mina damer och herrar, då är det dags för frågelådan igen. Det är ett smatt band av funderingar och frågor som har kommit in här under de senaste veckorna. Vi tackar för det. Ni kan ju fortsätta mejla adam.johansson@expressen.se och DMs på Instagram. Be om ursäkt för att jag inte har återkopplat så väl som jag brukar. Det är rätt intensiva tider just nu med slutspel i HA och SHL och så vidare, och så NHL uppe på det också. Men vi har fått in några stycken här som jag tänker att vi ska skicka vidare till Jonta och Uffe. Den första kommer från Erik Linge. Han skriver: tjenare, tack för en lyssnande podd. Jag tänkte att jag ska passa på att skicka iväg några funderingar nu till framtida NHL-avsnitt. 1. Leo Karlsson har precis kommit tillbaka från skada. Har inte Leo, trots att han används sparsamt redan, haft en del skador denna säsong? Är det något man ska börja oroa sig för, eller är det bara ren otur? Om du tar den, Jonta.
Bra fråga. Nej, det spontana känslan är väl att det är för tidigt för att man ska oroa sig för det. Och det verkar inte vara något så här återkommande. Nu, jag vet faktiskt inte, men det kanske ni två kan svara på, men det känns ju inte som att det finns ett återkommande problematik, att han liksom har ett knä som är helt syltat, som hela tiden håller tillbaka honom.
Nej, det är inget sånt, men jag tänker att han fick ju en hjärnskakning nu som gjorde att han missade 8 matcher, och det är klart, det är ju alltid lite otäckt när man får hjärnskakningar så tidigt i karriären. Sen, det är svårt det där, det är ju hjärntrappan, och ibland så blir det ingenting och ibland blir det ju liksom men av en enkel smäll. Så att det är väl det som jag känner bara är lite kusligt i det hela. Men det är ju å andra sidan ganska många som drabbas av hjärnskakningar överlag. Så det, jag vet inte, det är svårt att dra några slutsatser redan nu såklart.
Erik har 3 frågor. Den andra lyder så här: vilket lag kommer bli nästa Sharks? Det vill säga ett lag som kommer bottna ur totalt.
Oj.
Pittsburgh Penguins den dagen Crosby lägger av kanske. Men det måste ju finnas något lag som gör innan dess såklart.
Hur långt bort är Washington från det?
Ja, precis.
Det är nog inte, behöver inte vara så långt.
Nej.
Alltså, vad tänker man om Calgary Flames framtid?
Mm, de sitter ju på ganska långa kontrakt med Hubert och Nazem Kadri. Men som man har sett nu med Thomas Hertel, så det går ju att komma ur sådana kontrakt också, även om det oftast är ganska dyrt.
Vi pratar om Tampa där. Jag undrar om Julian Brisbois, givet hur kalkylerande han har varit, om han skulle kunna vara en sån som inte... Alltså nu gör de ju till viss del det här som Washington och Pittsburgh har gjort, att de försöker att kräma ur de sista åren av stommen, men att, som du var inne på tidigare, att om Stamkos försvinner i sommar, bestämmer han sig för att nej, okej, vi resignar inte Hedman, vi tradar honom med ett år kvar, kolla om vi kan göra det, och sen bara bottnar vi ur i 2-3 år och hoppas att vi kan vinna igen medan Kutchev och Point fortfarande är bra, Vasilevski lite grann som Kings typ har gjort. Jag skulle ändå kunna se honom göra någon sån grej, som han har varit som sagt väldigt krass i sina beslut så här långt.
Ja, jag tänker samtidigt, för det är många som har kritiserat Vasilevski den här säsongen, vilket förvånar mig lite grann, för att när man har genomgått en sån operation som han har gjort och man kommer tillbaks liksom under säsong, jag vet inte riktigt vad man kan förvänta sig, men jag tänker så här att om Vasilevski kommer tillbaka nästa säsong och är sitt liksom vanliga jag, alltså nog skulle han kunna liksom ta Tampa lite längre än vad som kanske är möjligt i år. Ja. Jag tror inte att Tampa kommer vara så mycket sämre nästa år än vad de är i år. Och nu går de ändå till slutspel och ja, det coachar av borderline MVP i ligan liksom.
Jo, nej, det jag menar med att just att Brisbane känns som att han har en iskyla där som jag inte vet om någon annan GM har. Just om vi ser han hanterar den här Stamkos-situationen, att det finns ingenting sentimentalt över någonting han gör. Det är ju lite, känns lite som Vegas-vibbar om man ska dra en parallell där.
Men jag tänker på ditt resonemang där, Jont, om de ska bryta med Stamkos och trada Hedman för att kanske bli bra om några år i slutet av Kucherov, Points och Vasilevskis prime. Men hur övertalar man de spelarna då att okej, okay, vi kommer ha några år nu när vi suger, men förhoppningsvis när vi får in draftval och talanger och så vidare, så kanske vi kommer vara bra om 4, 5, 6 år när ni är i slutet av era karriärer. Man måste ju ha med dem på tåget på något sätt också.
Ja, men alltså, de är ju signade. Vad ska de göra?
Nej, jag vet inte. Det är kanske mer att det börjar grymta så att det kan bli dålig stämning där, att de vill...
Ja, men okej, då drar jag Kings parallellen bara för att det funkar. Att det är klart att Kopitar och Dowdy inte gillade de här tunga säsongerna, men samtidigt så här, de sitter där med sina Stanley Cup-ringar, de lever ett härligt liv i solen och har sina pengar. Alltså, jag tror att det finns ställen som man snabbare, eller situationer som man snabbare skulle bråka sig ur en sån här lösning. Än inte. Jag säger inte att det är rätt väg att de kommer göra det, men om jag ska tänka ett lag som liksom ska göra något drastiskt sådär, då är det dem. Men det är ju i och för sig inte svaret på frågan, för jag tror inte att de skulle bottna ur. Då tror jag mer på en så här, ett Kings-försök att man tar 1 eller 2 år för att ladda om och sen gå för det. Så det är ju inte rätt, det är inte ett svar på frågan. Då är väl Washington eller Pittsburgh definitivt närmare.
Okej. Fråga nummer 3 från Erik. Boston centrar. Hur kan ett lag med enbart bottom 6 centrar ändå lyckas bli en utmanare? Uffe kan väl ta den här, men vi ska väl säga att det är ju en del centrar med Coyle och Isaka som har varit bra, och sen har de väl ett av deras bästa försvar och kanske det främsta målvaktsparet. Det är väl några anledningar till att Boston fortsatt är uppe i toppen.
Det här var roligt att du svarade på hela frågan och sen bara Uffe kan ta det.
Ja, men jag känner
att... Det är lugnt, Adam. Jag bjuder på den.
Okej, ska vi vidare till nästa då kanske? Jag tror att jag redan har agerat expert här.
Jag tror jag svarar på den. Men jag vill ändå också bara understryka att så som Pavel Sacha och Charlie Coyle har spelat den här säsongen, så skulle jag inte kalla dem bottom 6 forwards ändå. Men det är klart, visst, de saknar ju definitivt en toppcenter, och det är väl det som gör att jag i slutändan tror att de får svårt att vinna Stanley Cup.
Mm. Erik avslutar med tack som sagt för en sjukt bra podd. Mer snack om djur och Uffes fäbless för obskyr musik uppskattas också. Så mer sånt kanske, ja, längre fram.
Jag tror då är ni lika borta som jag är när Jonta börjar dra zoologiska referenser.
Alvin Persson, skriver: hej, fråga till NHL Puls. Vad tycker ni om Alex Nylanders framfart i NHL efter traden till Columbus? Just nu har Nylander 11 poäng på 11 matcher och tränaren i Columbus, Pascal Vincent, verkar väldigt nöjd med honom, både defensivt och offensivt. Det känns som att en förlängning kan vara aktuell för Nylander. Och sen kommer han med ett påstående här, Alvin, också, som jag ska läsa upp. Om vi säger att Nylander gör 23 poäng på sina 26 matcher i Columbus, det återstår 15 matcher just nu, vad kan en förlängning hamna på då? Snackar vi 1-2 år, 3-4 miljoner dollar? Och sen har han ett fortsatt resonemang här om just de siffrorna, och så avslutar han med tack återigen för en bra podd. Så Uffe, vad tänker du om Nylanders utveckling här efter traden och även vad ett framtida avtal kan ligga på?
Ja, för det första är det kul att han har tagit chansen på det här sättet. Det var det nog ingen, bortsett från honom själv och kanske hans brorsa, som såg komma riktigt. När vi snackade om trade, eller åtminstone jag, så kände jag väl att Emil Bemström skulle ha större möjligheter att göra avtryck i Pittsburgh än vad Nylander skulle ha att göra i Columbus. Så det har ju faktiskt blivit exakt tvärtom, får man ju vara ärlig och säga. Så att det är jäkligt coolt. Och sen om man snackar kontrakt, så nu ska jag inte trycka ner Alex Nylander här på något sätt. Han har gjort det sjukt bra, liksom 8 mål på 12 matcher, är otroligt imponerande. Men man har ju sett ganska många gånger att spelare kommer in i en ny situation, fått ett lyft under slutet av säsongen och levererat bra siffror. Men det är fortfarande ett väldigt litet arbetsprov. Skottprocenten blir ju av förklarliga skäl väldigt hög. Så att jag tror att ett ettårskontrakt, så att de får liksom mer tid att utvärdera honom, känns väl rimligare. Men att det blir ett envägskontrakt och att han får verkligen chansen även nästa säsong att starta upp i NHL. Och sen det man måste också ha lite i åtanke här när det gäller Columbus är att många av deras yngre talanger har ju försvunnit. Jag tänker på en sån som Kent Johnson till exempel, åkte ju på en skada, och de har ju ganska många spelare som saknas just nu. Så att det har ju också gjort att Nylander har fått en väldigt framskjuten roll. Så det återstår att se sen när nästa säsong startar liksom, och alla Fantilli och Kent Johnson, alla de här tillbaka, om det fortfarande finns plats för honom i en topp sexa. Det är inte helt givet, trots allt.
Nej, jag instämmer. Och 3-4 miljoner, det kommer absolut inte att bli.
Nej, max 1 miljon, ja, skulle jag säga. Men antagligen 800-900 000, ja, kanske.
Sedan den där bytesaffären ägde rum så har en spelare i Pittsburgh gjort 3 mål. Resten ligger under det. Och Alex Nylander har under samma tidsperiod gjort 8 mål, och det är ju ett personligt rekord för honom i NHL också. Det är, som Uffe säger, Jonte, det är ju en sensationell vändning på hans karriär. Sen vet man kanske inte om han kommer liksom kunna fortsätta på den här inslagna vägen, men 11 pinnar på 12 matcher också dessutom, förutom den där målskörden då.
Ja, jag skulle inte kalla det för en vändning faktiskt. Det är snarare att, om vi då tänker att vi tar en bilparallell, så har han stannat och nu står han och varvar lite och visar att det finns någonting i motorn, men han har inte vänt och kört åt andra hållet än.
Tack för den.
Det måste mer till. Uffe var inne på det, liksom. Det har hänt förut och vi vet att talangen finns där, men det finns ett betydligt större arbetsprov där han inte har fått till det med kontinuitet på NHL-nivå. Så att det gäller att han såklart fortsätter på den här inslagen vägen och visar vad han kan på den här nivån, men det kommer en jättetuff höst för honom, för att som Uffe sa, det finns yngre spelare som är på väg upp, som har mycket mer status i klubben, som kommer att få, jag ska inte säga gräddfil, men som kommer att gå före honom. Adam, vi har ju pratat med, vi hade ju till exempel Linus Omark i ishockeytävlingen, och jag kan tänka lite snarlik situation där, att det är en kille där det finns mycket talang, men då fanns det namn som Taylor Hall och Nugent Hopkins och så vidare, som klubben liksom, som var prioriterade för offensiva minuter, och lite så kommer det ju vara med Fantilli och Johnson och så vidare kontra Alex Nylander. Så att, jättekul att han har visat vad han kan, och man får hoppas att han fortsätter på den inslagna vägen, men det är mycket jobb kvar.
Linus Landin formulerar en fråga så här: hej, jag har en fråga om Buffalos backsida. Som de har det nu så är det deras 4 bästa backar leftare. Jag tänker på Dahlin, Power, Byram och Samuelsson. Tror ni att de flyttar på någon för att få in en högerskytt, eller kommer de rulla vidare med detta. Tack för en fin podd. Och Uffe kan väl spinna vidare på den här frågan från Linus, för att jag tyckte mig höra tidigare i podden att så här, ska man trada Power, Byram för att få in andra komplement på backsidan men kanske även stärka forwardsidan? Hur tror du Kevin Adams resonerar?
Ja, det skulle jag verkligen vilja veta. Nej, men det är ju så liksom, Power, Dahlin, Byram, men även Mattias Samuelsson som ju är någonstans också en framtidsman. Som, han är i för sig kanske en lite annan profil också, mer defensivt lagd såklart. Men jag tycker att det är lite intressant det här. Jag tror att så här, Dahlin är såklart untouchable, framtida kapten och allting. Men vad som händer bakom honom, det är väl det som blir lite mer intressant att se. Och då är ju frågan, okej, okay, Owen Power eller Bowen Byram, kan man ha både och? Nu, jag har dålig koll liksom på hur de trivs och spela på sin off-sida, så att säga, alltså spela på högerkanten istället, så jag kan inte riktigt uttala mig om liksom, om det finns någon bra lösning där på sikt, men från mitt perspektiv känns det inte optimalt om man har liksom de fyra bästa backarna och alla har samma fattning. Det känns inte som att det kommer att hålla i längden riktigt, utan det är väl därför jag funderar lite grann kring en sån som Owen Power. Känns kanske som han kommer lite i kläm efter den här Byron-traden. Men det är möjligt att Kevin Adams har någon masterplan som han kommer att presentera här framöver.
En grej som man ska komma ihåg, som jag tycker man har lärt ju mer jag har bevakat den här ligan och följt den, det är också att man måste komma ihåg att lagkonstruktion är aldrig optimal. Även de bästa lagen har svagheter och strukturer i gruppen som inte är optimal. Och i Buffalos läge här kan jag, alltså de har ju satt sin situation nu där de skulle kunna vinna liksom backparsduellen i typ varje backpar. Rasmus Dahlin kan ju spela till höger. Han och Byram har fått testa ihop. Och det du kan sätta ihop ett superbackpar, ett väldigt starkt andra backpar, där du har en stjärnback oavsett vem av det här det blir. Det kanske blir Power som spelar med Dahlin också. Och sen Samuelsson som vi inte riktigt vet varför vi har just nu. Men han kanske då kan vara ett ankar i tredje par. Alltså den spontana parallellen jag kan dra är ju till Tampa, om vi ska prata om ett framgångsrikt lag som vann med deras tre överlägset bästa backar som alla var leftare. Nu pratar vi om fyra spelare här. Men den modell de gjorde då var ju att Ryan McDonough spelade alltid med Körnack i princip. Och sen hade du Hedman som första parskillen. Och ibland spelade Sergejev upp med honom och då på sin offsida. Och ibland spelade han i tredje paret, vilket gav dem en chans att ha tre riktigt starka backpar. Och då kunde de komma undan med att ha spelare som Luke Chen och Zach Bogosian och så vidare. Jan Rutta som inte var så starka, men de hade så bra vänsterbackar att det gjorde att det funkade. Och det är det man ska, Buffalo är ett läge nu där de har en enorm styrka. De behöver inte trada någon av backarna mot en jättesupercenter. Det skulle väl vara bra om de gjorde det. Eller en forward eller någonting. Men jag tror inte att de måste. Jag är inte lika stressad över det som andra verkar vara. Att de måste trada någon.
Jag tänker på en annan parallell här också till säsongen 17 och 18. Nashville och deras backuppsättning då med Josi, Subban, Ellis, Ekholm. Ett av åren var väl Girard inne där också som femte back. Kan man jämföra de två?
Nej, Buffalo, för där har du den perfekta fördelningen med två leftare och två rightare.
Jag tänkte mer på kvaliteten, att man använder backsidan som sin stora styrka.
Ja, den parallellen kan man ju dra, men frågan var ju mer relaterat till att alla var leftare. Men det är klart att det är ju en parallell man kan dra. Man kan ju gå hela vägen tillbaka till Anaheim 07 med Scott Niedermayer och Chris Pronger. Även om de hade en Sellene som fortfarande producerade lite grann och en Ryan Getzlaff och Corey Perry som förmodligen var bättre än vad de fick cred för att de var fortfarande så färska då. Men det är klart att du kan vinna med backsidan som din stora styrka. Och det är väl det Buffalo försöker göra här. Jag vet inte riktigt. De verkar ju typ ish nöjda med Thompson och Dylan Cousins som sina två toppcentrar. Jag vet inte om det räcker. Men det är bara i det scenariot jag skulle trada någon av de här. Det är ju när man får in en riktig supercenter till liksom.
Daniel Berglund skriver: tjena Adam och gänget. Jag har en fråga nu när traden stängt. Penguins skickade iväg Chad, nu ska vi se om jag uttalar det, Ruedel. Tack för det, gubbar. För ett val 2027. Det vill säga 3 drafter framåt i tiden. Det här är ju absolut något man sett förr, men det fick mig ändå fundera lite. Finns det någon gräns på hur långt in i framtiden man kan offra draftval? Kan Toronto i sin jakt på bucklan slänga in en första runda 2035? Och sen kommer en följdfråga här också. Om det inte finns en gräns, var går då smärtgränsen för klubbar om hur långt in i framtiden man kan vara villig att offra draftval? Uffe, har du några svar här?
Jag kollade lite grann, för jag vet att jag har hört någonting om det här, men jag var osäker. Men jag kan faktiskt inte kunna hitta någon regel. Men däremot finns det ju såklart 2 saker som talar starkt emot att man skulle liksom trada bort ett draftval 2050 eller vad det nu än må vara. Och det första är ju att såklart laget man tradar med vill väl ha det här draftvalet liksom någonstans i de närmaste åren. För att, jag menar, om general managern ska kunna nyttja det till sin fördel någonstans, så ska det ju helst vara ett draftval som finns medan han fortfarande har kvar jobbet. Och jag tror inte man ska underskatta den aspekten av det heller, att det finns en viss egoism i det där hos general managerns sida. Men sen det andra är också att NHL har ju rätten att gå in och lägga sitt veto mot trader om de tycker att de är liksom för galet uppstyrda. Jag kommer inte på något fall nu så här på rak arm när det kan ha skett. Men de har i alla fall den möjligheten. Så skulle någon, även fast en annan klubb skulle gå med på det, så har ju de möjlighet att säga nej om det är liksom ett draftval som ligger för långt in i framtiden. Men vad jag kunnat läsa mig till, så har jag inte kunnat hitta någon regel som säger att man får bara trada inom en viss tidsram.
Andreas Ivarsson, han har skickat iväg det här till oss. Tjena, grym NHL-podd som vanligt och bra ös med extra just nu från er uppskattas. Med säsongen McKinnon har, känns det inte som att Hart Trophy är hans i år med tanke på hans säsong och vad han bär Colorado i offensiven. Min andra fundering gäller New York Islanders. Sett till vad de betalar för sina spelare, får de inte ut väldigt lite i poängproduktion? Tänker du att om man jämför med andra spelare i ligan, vad de tjänar och vad de gör för sina lag, MVH Andreas. Så att, här tänker jag att Jonta får McKinnon-frågan och sen tar Uffe Islanders.
Jag är lite sugen på svar på Islanders också, men jag låter Uffe ta den och sen se om jag kan fylla på om han inte har de spaningar jag har. Sen är det också roligt, för vi pratade, jag föreslog att vi skulle ta MVP-diskussionen, för jag tycker att den är superintressant. Men vi sa att vi skulle vila lite på den. Men kortfattat så tycker jag absolut inte att det är avgjort. Jag tycker att McKinnon har jättebra argument, han kanske är favorit. Kucherov är absolut med. McDavid är med. Austin Matthews är med. Quinn Hughes är med. Connor Hellebuck är med. Där har du egentligen 6, kanske inte Hughes, men i alla fall 5 stycken som har en legitim möjlighet att vinna. Så det är absolut inte avgjort, det är det korta svaret på den frågan.
Ja, och Uffe då? Vad tänker du om Islanders toppspelare?
Att de får för lite kärlek. Var det så frågan var?
Nej, det var något... Nej,
tvärtom. För mycket betalt. Ja, men det där var väl inne på när Matt Barzal fick sitt kontrakt, och Bo Horvat kan man väl också dra in i det där, att har de verkligen spelat på den nivån för att få de pengarna? Nu har ju, tycker jag, sen jag sågade Barzal här i NHL-puls, så har jag verkligen fått upp ögonen för att han har en riktigt bra säsong. Så jag får väl, så här. Islanders tyvärr är ett sånt där lag som jag av tradition har haft lite svårt för att följa, för att jag tycker att de oftast har spelat ganska tråkig hockey. Nu får man säga att det har blivit bättre under Patrick Roas ledning, men men vad jag ville komma till, Barzal, han började ju visa att han förtjänar de här pengarna. Bo Horvat, där kände man ju någonstans att ja, men de tradade för honom, gav upp en hel del, och då blev det väl per automatik så att har man gjort det draget, då måste man ju förlänga, och då blev det den prislappen. Sen finns det någon mer som jag glömmer där,
ja, men det, Jonta, för det de har som vi har börjat se mindre och mindre av NHL är väl en ganska välbetald medelklass, som vi kallar det för det. Palmieri,
att de skriver så långa kontrakt också. Man tänker liksom, Pierre Engvall fick ju, vad var det, 7 år till exempel.
Ja, precis. Och jag tror väl att, nu vet jag om Lula Morella hade några alternativ, för det är inte så att han har haft någon McKinnon och McDavid att betala, men det vi ser mer och mer i NHL är väl just den här liksom modellen där man betalar gärna för stjärnor, även om de får bra betalt så kommer de aldrig vara överbetalda. Och sen försöker man hitta billiga spelare. Toronto är väl det bästa exemplet på det. Nu har inte de kanske haft så mycket framgång, men jag tycker ändå att de har gjort det smart där. Där är väl också Tampa ett exempel på ett lag som har välbetalda stjärnor, jagar billiga breddspelare och så vidare. Vegas har valt sin egen väg. Colorado egentligen samma sak. Har några välbetalda stjärnor, då måste man hitta lite billigare bredd. Men medans Islanders har många spelare som tjänar ganska bra. Sen har de ju ingen som tjänar 10 eller mer. Lite,
Sorokin lite blir ju ganska välbetald från och med nästa säsong. 8,25.
Precis. Men de har mycket medelklass, kan man säga. Jag tror att det är det som är problemet.
Mm.
Mycket välbetald medelklass.
Ja, sen tycker jag att de har en del underskattade spelare. Men Brock Nelson pratas det väldigt lite om. Han tjänar 6 miljoner och det är så här, det kanske vid en första anblick är något man skulle reagera på. Men jag reagerar mer på det du var inne på, liksom Palmieri, Pashaw på 5. Och Bo Horvat 8,5 känns också väl tilltaget såklart. Men ja, nej, de har valt en lite annorlunda väg. Och det är väl, det blir intressant, för att många av de här spelarna börjar ändå bli till åren. Anders Lee blir 34 här i år, har ju 7 miljoner några år till. Bo Horvat närmar sig sakta men säkert 30-strecket. Så att, ja, det är frågan hur länge de kan liksom, ja, det blir lite mycket mellanmjölk. Nu ser det väl ut som de kanske tar sig till slutspel ändå. De har ju rätt bra odds att göra det, men ja, jag är lite osäker på vad i det långa loppet vad det här kommer att leda till, för att det känns inte som att det är tillräckligt bra för att liksom bli mer än en slutspelsplats nu.
Gubbar, jag tror att vi nöjer oss så med dagens avsnitt och ska räcka av här. Jag glömde bara avslutningen på Daniels mail, alltså Daniel Berglund som frågade där om hur långt fram i framtiden man kan offra draftval. Han skrev att när börjar ni släppa extra avsnitt med NHL varje dag? Jag vet inte om vi orkar med det. Eller kanske blir i finalen, vem vet.
Ja, det blir nog inte före det så mycket, kan vi säga.
Ja. Du drar väl över då, va? Ja, är det finalspelet du,
det är planen.
Åker över till Norden. Ja, just det. Grymt. Men tack för den här gången, Jonta.
Tack. Själv, Adam. Kolla NHL-studion på söndag. Colorado, Pittsburgh. Kittlande. Maritimes. Snyggt. Derbyt, håller på att säga.
Ja. Mycket bra, mycket bra. Uffe, tack för den här gången också.
Tack ska du ha, Adam.
Ska du kika på NHL-studien här? Vad var det? Pittsburgh?
Det är Colorado. En trött match faktiskt. Där man får se Nathan MacKinnon som kanske, eller kanske inte, kommer att vinna Hart Trophy.
Ja.
Höll ni med om när jag sa att det inte var klart?
Ja, jag håller med.
Ja, men, jag håller med.
Vad du sticker ut hakan, kanske, eller kanske inte vinner. Vågat, Jonta.
Ja, jo, jag är sån.
Det är sån, ja. Okej, nej, nu räcker det. Vi säger tack för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt NHL-puls. Imorgon så är det Hockeypuls Extra igen. Då med Johan Svensson, tror jag. Vi ska snacka H71 Oskarshamn ångestkval match nummer 3 som spelas i BG Hockey Center. Tills dess, ta hand om er. Puss, kram på er. Vi hörs imorgon igen. Hej då.
Tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.